Ikväll ska vi börja i andra Korintierbrevets andra kapitel. Andra Korintierbrevet 2, vi ska läsa de fyra sista verserna där från 14 till 17. Och Paulus skriver om sig själv och sin tjänst och sin situation på följande sätt. Gud vare tack som genom Kristus alltid för mig med i sitt triumftåg och överallt låter mig sprida Kristus kunskapens doft. Ty till Guds ära är jag en Kristusdoft bland dem som räddas och bland dem som går förlorade. En doft av död till död för dem som går förlorade, av liv till liv för dem som räddas. Vem förmår något sådant? Jag är ju inte som de många som schackrar med Guds ord. Nej, jag förkunnar det oförfalskat som det kommer från Gud, inför Gud och i Kristi tjänst. Ja, vem vill inte gå med i ett triumftåg? Var vänlig, räck upp en hand. Ja, där har vi en som inte vill gå med i triumftåg. Ja, så sa jag. Vem vill inte gå med i ett triumftåg? Det vill väl alla. Ja. Och ibland läser vi den här texten som om Paulus menade att jag har alltid framgång. Jag lyckas alltid. Kristus för mig med i sitt triumftåg. Så jag triumferar alltid vart jag än går. Och det är ju lustigt hur svårt det är att läsa innantill, eller hur? Bara några rader senare så säger han att det händer att folk inte tar emot mitt vittnesbörd. Jag är en Kristusdoft, en doft av död till död för dem som går förlorade, säger han. Och hur vi sen kan få ihop det till att han alltid är framgångsrik, det är en gåta för mig. Men som sagt, man hittar som regel det man tror att man ska hitta. Och att läsa innan till en svår konst. Vad menar han? Jo, han syftar på en bild från sin egen samtid. I det antika Rom var det nämligen så här. Att man hade ju gott om härförare och krigare. Och krig hade man ju också ganska gott om. Även under Pax Romana. Alltid blev det något bråk i någon gräns någonstans. Och då var det så här att då skickade man iväg några legioner förstås. Med någon gubbe i täten för de här. Och gick det bra i kriget så... När den här härföraren kom tillbaka till Rom så gjorde han det i ett triumftåg. Och för att bevisa vidden av sin seger och sin triumf så hade han efter sin vagn en radda med gubbar gåendes. Mer eller mindre fastkedjade vid vagnen. Det var krigsfångar. Och de gick med i hans triumftåg för att liksom bevisa vilken fantastisk seger den här härföraren hade vunnit. Det, säger Paulus, det gör jag. Jag går i Kristi triumftåg. Han har tagit mig till fånga. Och nu går jag efter hans triumfvagn för att visa vilken oerhörd seger han har vunnit. Ja, det var ju något annorlunda. Paulus beskriver sig som en Kristi slav. Och då är det ju gåtfullt och konstigt och märkligt och intressant på en gång att läsa tredje kapitlets 17 vers. Herren, det är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Och man tycker det att nu får han bestämma sig, Paulus. Kan man gå fastkedjad vid någon annans triumfvagn och säga att man lever i frihet? Ja, det är ju ett intressant uttryck. Kan man på en gång vara slav och fri? Ja. I någon mån beror det ju på om man har en god slavägare eller en dålig. Om man har en som har gett sitt liv för slaven eller om man har en som plågar livet ur en. Så långt kan vi kanske hänga med. Där Herrens ande är, där är frihet. Vi sjöng alldeles nyss, du får vara fri i andens nya liv. Och vi kan kanske säga att det finns ingen andlighet värd namnet som inte har friheten till sin grundläggande dimension. Och frågan är ju, hur mycket vet vi då om andlighet? Om detta så att säga är andlighetens begynnelse. Att vara frälst betyder ju bokstavligt talat att vara frigjord. Att vara friköpt. Vad är det vi är friköpta ifrån? Vad är det för en frihet som det talas om här? Ja, det är kanske mycket. Men jag tror att vi, för att förstå det tredje kapitlet där Paulus lägger ut den här texten, så ska vi först förstå vad brevet handlar om. Vi måste sätta in det tredje kapitlet i dess sammanhang. Och det gör vi enklast faktiskt genom att ta tag i den 17:e versen i det andra kapitlet som vi läste nyss. Jag är ju inte som det är många som schackrar med Guds ord. Hur gör man när man schackrar? Ja, det grekiska ordet här betyder egentligen att driva handel, driva affärsverksamhet. Och det betyder väl också schackra egentligen, det är någon sorts köpslagan i det där. Lite av allmän hästhandel, om jag får uttrycka det så. Att driva hästhandel med Guds ord. Varför skriver Paulus det? Jo, för att förstå det ska vi gå till 11:e kapitlet. När Paulus hade lämnat Korint så kom det nya ledare i församlingen. Och det var ledare som han inte hade tillsatt, utan de hade kommit dit just sedan han hade försvunnit. Säkert var det högst karismatiska ledare. Något annat hade inte dukt i Korint. Men när vi läser det här 11:e kapitlet så finner vi snart att de på något sätt nästan driver gyckel med Paulus. Och Paulus skriver egentligen hela brevet för att lära vännerna i Korint att skilja mellan sann andlighet och falsk andlighet. Delvis också mellan en äkta apostel och en som inte är äkta. Och när han gör det så känner han sig pinsam till mods, Paulus. Han blir ju faktiskt tvungen lite grann att, som det ser ut i alla fall, att skriva i egen sak. Och som det står, när han har gjort färdigt sin plädering i 12:e kapitlets 11:e vers: jag har varit som en dåre, ni har tvingat mig till det. Istället borde ni ha fört min talan. En dåres försvarstal. Alla som kan sin Strindberg vet att han har knyckt titeln på en av sina självbiografiska böcker ifrån andra Korintierbrevet. Paulus måste göra ett försvarstal och han tycker att det är egentligen bara dårar som talar i egen sak. Men nu gör han det för att lära församlingen något. Vi ska se vad det är han vill lära ut. Om ni ändå kunde stå ut med lite dårskap hos mig, visst gör ni det. Jag vakar över er lika svartsjukt som Gud. Jag har ju trolovat er med en enda man, Kristus, och vill överlämna en ren jungfru till honom. Men jag är rädd för att liksom ormen överlistade Eva med sin slughet, så ska också era tankar förföras och lockas bort från uppriktigheten och renheten gentemot Kristus. Ty om någon kommer och förkunnar en annan Jesus än den jag förkunnade, eller om ni får en annan ande än den ni en gång fick, eller ett annat evangelium än det ni tog emot, då står ni gladeligen ut med det. Jag menar att jag inte på något vis är underlägsen dessa väldiga apostlar. Även om jag är klen som talare är jag inte klen i min kunskap, och den har alltid och i alla stycken varit tillgänglig för er. Var det rent av en synd jag begick när jag gjorde mig ödmjuk för att ni skulle upphöjas och förkunnade Guds evangelium för er utan ersättning? Andra församlingar har jag plundrat genom att ha betalt av dem för att kunna hjälpa er. När jag var hos er och hade det svårt låg jag ändå ingen till last. Bröderna som kom från Makedonien försåg mig med vad jag behövde. Jag har alltid varit noga med att inte ligga er till last och kommer alltid att vara det. Vid Kristi sanning som är i mig, min stolthet över detta ska ingen i hela Akaja kunna ta ifrån mig. Varför handlar jag så? För att jag inte älskar er. Det vet Gud att jag gör. Jag kommer att fortsätta som hittills för att inte ge dem något tillfälle som vi kunna skryta med att de är lika goda som jag. Ty de är falska apostlar, oredliga arbetare som uppträder som kristna apostlar. Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv uppträder ju som en ljusets ängel. Inte underligt om hans tjänare uppträder som om de tjänade rättfärdigheten. Men de ska få ett slut som svarar mot deras gärningar. Jag upprepar. Ta mig inte för en dåre. Men om ni ändå gör det, så lyssna på denne dåre så att jag kan få skryta lite jag också. Vad jag här säger, det säger jag inte i Herrens anda utan som i dårskap när det nu är fråga om skryt. När så många skryter på människors vis kan också jag göra det. Ni står ju villigt ut med dåraktiga människor, ni som är så kloka. Ni finner er i att man förslavar er, äter er ur huset, kuvar er, hunsar er, slår er i ansiktet. Till min skam måste jag medge att jag tydligen har varit svag. Men vad andra vågar komma med, nu talar jag i dårskap, det vågar också jag. Det är hebreer, jag med. Israeliter, jag med. Abrahams ättlingar, jag med. De tjänar Kristus, det gör jag ännu mer, för att nu tala som en dår. Jag har arbetat mer än de flesta, suttit i fängelse mer än de flesta, fått prygel i övermått och ofta riskerat livet. Av judarna har jag 5 gånger fått 40 minus 1 slag. 3 gånger har jag slitit spö, 1 gång har jag stenats, 3 gånger har jag lidit skeppsbrott, ett helt dygn har jag drivit omkring på öppna havet. Ofta har jag varit ute på resor, utsatt för faror, på floder, faror från rövare, faror bland landsmän och bland hedningar, faror i städer, i öknar och på havet, faror bland falska bröder. Jag har arbetat och slitit och ofta vakat. Jag har svultit och törstat och ofta fastat. Jag har frusit och varit utan kläder. Till allt annat kommer det som trycker mig varje dag, mina bekymmer för alla församlingarna. Ingen är svag utan att jag blir svag. Ingen kommer på fall utan att jag prövas som eld. Om det ändå ska skrytas vill jag skryta med min svaghet. Ja, nu var det alltså jämförelse på gång. Och jämförelse är ju alltid dårskap på ett sätt. Det är ingen större mening med att jämföra äpplen med päron och apelsiner med plommon. Och att jämföra olika människor och olika tjänster och olika uppdrag med varandra är också fåfänglighet. Men de nya ledarna i Korint, de förslavade människorna, åt dem ur huset, kuvade dem, hunsade dem och slår dem i ansiktet. Och Paulus säger, där Herrens ande är, där är frihet. Och i verklig andlighet finns alltså inget utrymme för ett auktoritärt ledarskap. Detta ledarskap i församlingen gycklade ju också med Paulus. Han var klen som talare, sa de. Och de hade ju genomgått hela den fantastiska skolning som man hade i det gamla Grekland. Du vet, det måste när han var fyselstenade i munnen och alltihopa detta. Åh, en vältalighet som sträckte sig generationer bakåt mot Sokrates och grabbarna. Oj, 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 här gäller det verkligen. Det är inte bara att stå rätt upp och ner och prata som Paulus. Utan här gällde det att ha lite sting och lite finess. Och det tyckte de att det hade ju inte han. Och Paulus håller med. Även om jag är klen som talare är jag inte klen i min kunskap, säger han. Sen det roligaste av allt som han hade på Paulus bekostnad var detta att han inte tog betalt. Det skojades det tydligen friskt om i Korint. Därför att han visste tydligen med sig vilken tönt och vilken fjant han var eftersom han inte ens kunde med att ta betalt. Jag minns för många år sedan när jag blev färdig som läkare och fick min legitimation så mötte jag en äldre gammal räv i branschen som frågade, ska du bli privatpraktiker? Nej, sa jag, jag ska ägna mig åt röntgen. Ja, men om du skulle bli privatpraktiker så ska jag tala om för dig hur du ska göra, sa han. Jaha, hur så? Jo, om du vill ha mycket patienter, sa han, så ska du vara dyr. Och vill du ha mycket semester så ska du vara billig. Jo, du förstår, sa han, om du kan med och ta riktigt mycket betalt så tror människorna att du är duktig. Och då får du många patienter. Det här var före alla sjukkronors reformers tid. Man kunde ta vilken taxa man vill. Är du dyr får du många patienter. Och det ligger någonting i det. Paulus, han var billig. Han var så till en grad billig att det gick att skoja med honom. Eller om honom. På något sätt har han fått en andens vishet. Han tog emot understöd från de som kom från Makedonien. Men han tog inte betalt av vännerna i Korint. Ty han visste att den dag skulle komma då hans, på något sätt, hans auktoritet skulle bli så till den grad ifrågasatt att han verkligen skulle behöva kunna stå fram och säga, en äkta apostel tar inte betalt på det viset som de här gör. Jag driver inte handel med Guds ord. Det där är situationen som Paulus befinner sig i när han skriver det här brevet. Och när han nu till sist säger att jag är jag tvungen att skryta, så ska jag skryta med en enda sak, nämligen min svaghet. Ja, säger vi, det är ju inte mycket att skryta med. Om det ska vara något att skryta med, då har vi ju mycket att skryta med, eller vad säger ni? Jo visst. Oj, oj, oj. Men det är vi ju inte vana vid att göra. Att skryta med vår svaghet. Hur kan han säga så? Och hur kan han skriva så? Hur kan han tycka att det är något att skryta med? Jo, där Herrens ande är, där är frihet. Nu ska vi läsa i det tredje kapitlet. Och vi börjar i den fjärde versen och läser kapitlet ut. En sådan tillit till Gud har jag genom Kristus. Det är inte så att jag skulle förmå tänka ut något på egen hand, något som kommer från mig. Nej, min förmåga kommer från Gud. Han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstav utan är ande. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Redan dödens tjänst som byggde på bokstäver inhuggna i stentavlor tillkom under en sådan härlighet att israeliterna måste vända bort blicken från Moses ansikte. Så stark var strålglansen från hans ansikte fast den snart försvann. Hur mycket större härlighet ska då inte omge andens tjänst? om domens tjänst hade sin härlighet, hur mycket rikare på härlighet måste då inte rättfärdighetens tjänst vara? Det som förr hade sin härlighet visar sig inte ha någon, så snart den jämförs med den överväldigande härligheten. Ty om det som försvinner hade härlighet, hur mycket större är inte härligheten hos det som består? När jag nu har detta hopp kan jag uppträda med stor frimodighet och gör inte som Mose. Han dolde sitt ansikte med en duk för att israeliterna inte skulle se hur det som var på väg att försvinna tog slut. Och deras förstånd blev förstockat, ty ännu i denna dag hänger den slöjan kvar när det gamla förbundets skrifter läses upp, och den lyfts inte bort eftersom det är genom Kristus den försvinner. Än idag ligger en slöja över deras hjärta när man läser ur Moses lag. Men för den som vänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren, det är anden. Och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, anden. Det här är ju en lite märklig text. Paulus talar nu om Mose. Och han hänvisar till en berättelse om när Mose hade varit uppe på berget och hämtat stentavlorna. Och när han kommer ner med de här stentavlorna i famnen, så har han varit så länge tillsammans med Herren att han är alldeles självlysande. Och det där har vi ju lite erfarenhet av. Ibland möter man människor som är glada i Gud. Och det liksom på något sätt strålar om dem. Det bästa skönhetsmedlet i världen är ju den heliga ande som bekant. Och Mose hade ju inte sett det där själv. Han hade ju ingen spegel med sig upp på berget. Utan han ser ju bara hur folk springer åt alla väderstreck när han kommer. Och undrar, vad är det med dem? Och de ser ut som de var rädda för honom. Och han ropar tillbaka några stycken och de kommer lite ängsligt tillbaka. Och så säger de, du är alldeles självlysande, så vi blev rädda för dig. Och så säger då Paulus så här, att detta var trots allt dödens ämbet. Han kommer inte med nådens evangelium, utan han kommer faktiskt med lagens budskap och strålar ändå så underbart. En sådan härlighet utstrålar från honom när han egentligen kommer med de tavlor som innehåller Guds krav på människan. Istället för att komma med det evangelium som erbjuder allt som en gåva till den människa som upptäckt att hon inte klarar kraven. Och då säger han så här, att om nu det gamla förbundet utstrålar en sån härlighet, hur ska det inte vara med det nya förbundet? Hur ska det då inte vara med mig, säger han. Och mitt i det här kommer nu den 12:e versen. När jag nu har detta hopp kan jag uppträda med stor frimodighet och gör inte som Mose, säger Paulus. Ja, vad gjorde Mose? Jo, Paulus vet någonting om Mose som inte står i Moseböckerna. Nämligen detta att Mose efter ett tag upptäckte att han kunde använda det här självlyseriet, om jag får säga det så. Han hade ju ett rätt krångligt pastorat, den kära Mose. En församling som trilskades och trädskades och på många sätt var svår att rå på. Men så kom han på ett fantastiskt trick. Han hängde en duk för ansiktet, ungefär som man gör på operation. Och sen syntes bara ögonen på honom. Och då kunde folk inte se att när han inte hade träffat Herren på ett tag så bleknade det där. Utan de trodde han går ständigt omkring och lyser bakom det där skynket. Med andra ord, han gjorde sig lite andligare än han var. Och det impade ju väldigt på folket. Och så fick han så att säga lite arbetsro, Mose. Det är bara det att det där var ju bluff. Och det här, det citerar ju Paulus nu med tanke på de här övermåttan höga apostlarna i Korint. Därför de bedrev ju på ett sätt samma sorts bedrägeri. De gjorde sig lite andligare än de var för att därmed kunna styra och råda över församlingen, utsuga dem, hunsa dem och slå dem i ansiktet. Så säger Paulus så här: jag har ett så stort hopp att jag gör inte som Mose. Vad betyder det? Jo, det betyder att Paulus säger att över det nya förbundet vilar en sådan härlighet att jag behöver inte göra mig till något annat än jag är. Jag kan ställa fram mig själv i all min mänskliga brist, i all min svaghet, också kanske till och med det jag som vanlig människa skulle skämmas för. Jag kan kosta på mig att vara mig själv. För ingenting hänger ju på mig. Allt hänger ju på Kristus. Är ni med? Och detta är alltså ett uttryck för att Paulus har förstått nådens väldiga omfattning. Den är så stor att han kan ställa sig fram precis som den vanliga, enkla och kanske bitvis också ynkliga människa som han kanske ändå trots allt var. Årtusendernas damm har ju lagt över den stackars Paulus en nimbus av superapostel. Så vi väntar oss någonting mitt emellan Stålmannen och Läderlappen när vi läser om honom. Men han ställer fram sig själv och säger: vill jag skryta med något så vill jag faktiskt göra det med min svaghet. Därför att när jag faktiskt kan kännas vid det som andra människor inte kan kosta på sig att kännas vid i sitt liv, då bevisar jag att jag är föremål för Guds nåd och att jag också har förstått nådens omfattning, dess vidd, dess väldighet. Och här kanske vi har ett och annat att upptäcka allihopa. Och så rundar nu Paulus av det här. Och så säger han: där Herrens ande är, där är frihet. Ja, säger vi. Frihet från vad? Tala om nu, Paulus. Jo, frihet från mig själv. Frihet från mig själv. Jag kan inte göra bort mig, för jag är redan bortgjord. Jag kan inte dö, för jag har redan dött. Och det är ju ett överraskande sätt att bli fri från sig själv. Att få dö bort från sig själv och leva i nåd. Vi kan bläddra till 5:e kapitlet och läsa en vers som Kalle läste förra passet vi var tillsammans. Nej, det gjorde han inte. Jag läser nästa vers istället, 15:e versen. Han har dött för alla, för att de som lever inte mer ska leva för sin egen skull, utan för honom som dog och uppväcktes för dem. Och det är ord med en väldig radikalitet. Här har vi precis bara kraftsat lite på ytan. Det är min fulla övertygelse. Att kunna bli så lösgjord från sig själv. Att man har råd att vara äkta. Här måste det finnas fonder av kraft. Fonder av liv. Här måste finnas mycket att upptäcka. Vi har ju idag ett väldigt problem i Guds församling. Åh, hur ska vi nå ut? Åh, vi måste profilera oss i fredsfrågan och vi måste köra hårdare i miljöfrågan och vi måste engagera oss i ditten och engagera oss i datten. Och vi sliter och vi gnor och vi till och med bråkar med varann om hur vi ska nå ut. Jag tror på ett sätt att om Guds församling fann sin grundläggande identitet, att detta är platsen där man faktiskt kan vara sig själv, om ni förstår, där skammen är avskaffad. Oho. Jag tror folk skulle samlas som flugor kring en ko. Eller vad tror ni? De kommer från öst och väst, de kommer från syd och nord. Åh, vi måste få liksom kika hur ni har det. Allt det där snacket om höga trösklar i kyrkorna och allt detta. Jag tror det skulle suddas ut. Därför att om vi faktiskt förstod hur stor nåden är. Och hur beroende vi är av den. Och vilken frihet vi är kallade till på det här området. Så skulle det kunna hända fantastiska saker. Om Herren utgöt sin ande. Om nästa väckelse. Vi får vara lite halvprofetiska här nu. Om nästa väckelse handlar om att Gud uppenbarar friheten för sin församling. Så att vi vågade faktiskt vara precis så svaga, precis så jämmerliga, precis så töntiga och alltihopa detta, så halvfärdiga som vi är allihopa, utan att spela något skådespel för varandra, och där vi faktiskt alla kunde så att säga omfatta varandra. Jag tror lite grann det är det man erfar när det är som bäst i bönegrupperna på ett ashram. Det blir man ju lite frimodigare än man brukar vara hemma i församlingen. För man tänker, om där kommer jag aldrig att se förrän på yttersta dagen, så jag kan lika gärna tala om hur jag har det. Och det är ju en bra början. Då lägger man liksom skammen åt sidan. Och plötsligt upptäcker man att jaha, det var ju inte alls bara jag som gick och skämdes för det ena och det femte och det nittonde, utan det gör ju allihopa, vet jag. Och nu kan vi be för varandra och ta varandra i famn och vara lika goda kålsupare allihopa. Och egentligen ha väldigt trevligt ihop. Där Herrens ande är, där är frihet. Frihet från vad då, säger vi? Jo, först och främst frihet från skammens tyranni. Allt detta som gör att vi stänger oss som musslor inom ett skal och säger bara ingen i församlingen får veta det här. Och ju mer vi istället blir perfektionistiska klubben, för det är ju det vi blir istället, va? Desto längre bort kommer vi från den frihet som Kristus har förverkligat och som han erbjuder oss. Och som vi kan säga, Herre, uppenbara den för oss. Låt oss få se den. Utgjut din ande så att det går upp för din församling vilken frihet vi lever i. Att vi faktiskt lever i en sån frihet så vi kan skryta med vår svaghet. Det är ni. Du vet hur det började på syndafallets dag. De åt av trädet, som bekant. Och så står det ju så här i Första Mosebok 3:7. Då öppnades bådas ögon. Och det blev varse att det var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band omkring sig. Detta är alltså precis det första som inträffar. Skammen slår ner som en blixt i huvudet på. Och efter det är det ju på så många sätt skammen som råder i våra liv och råder över våra liv. Och att utsätta sig för någonting som kan ligga så att säga i dimensionen skam och förakt, det är faktiskt det räddaste vi är för. Ingenting sårar oss så djupt som förakt. Det är faktiskt bättre att bli sparkad på ett sätt än att bli förlöjligad. Även om sparken också är naturligtvis ett uttryck för förakt. Och jag tror att det skulle vara dyrbart och viktigt för oss alla att vi tog oss en rejäl funderare på hur våra liv skulle se ut om vi inte längre behövde vara rädda för att bli utskämda. Om skammen miste sitt grepp över våra liv, hur skulle våra liv se ut då? När jag nu har detta hopp är jag helt frimodig, säger Paulus. Jag undrar på det. Och det är ju då inte den där frimodigheten där man eldar upp sig och peppar upp sig och gasar upp sig tills man blir halvnattig och springer iväg och gör en massa tokigheter. Utan det är ju en väldigt lugn och balanserad frimodighet. Jag är inte längre rädd för om folk skrattar åt mig. Jag är inte längre rädd för om folk talar illa om mig. Jag kan ändå se dem i ögonen. Skammen har inte längre mig i sitt grepp. Där Herrens ande är, där är frihet. För på syndafallets dag börjar ju fångenskapen. Och nu kommer vi till det som är både det intressantaste och det svåraste. Och det är att förstå att frigörelsen från skammen är ofta Guds första steg när han ska hjälpa en människa ut ur fångenskap till frihet. Därför att skammen har den egendomliga effekten att den så ofta binder oss kvar, exempelvis i den synd eller det destruktiva beteende som vi skäms för. Vi tar ett enkelt exempel så förstår du strax vad jag menar. Vi tänker oss två äkta makar. Och det fungerar inte bra emellan dem. Och hustrun vill tala om för mannen någonting som hon tycker att hon vill fästa hans uppmärksamhet på. Men det hon vill peka ut, det skäms han för. Och följden blir naturligtvis en försvarsreaktion. De kan inte pratas vid om det här, därför skammen kommer emellan. Och även om hon inte liksom kräver omedelbara förändringar och brakande löften och alltihopa detta, så utlöser ändå skammen en sån väldig avvärjningsreaktion att kommunikationen bryts. Ja, det första, det lämpligaste att börja med är ju att Gud liksom får lyfta bort skammen ur själva problemet. Vi tänker så här, att jag, om jag var Gud, då skulle jag göra tvärtom. Jag skulle lyfta ut problemet först, och så slänger vi det i glömskans havplask, och så är vi av med det, och sen så är ju skammen inget problem. Det är det naturligtvis inte. Men det är ju den gamla drömmen om att bli som Gud. Att bli så perfekt att det inte finns något att skämmas för. Och så gör inte Gud. Det var ju syndafallets hemlighet. Att människan ville bli som Gud. Utan han vill på något sätt lära oss att leva av nåd. Och hur ska man kunna göra det om man inte har några brister? Hur ska man kunna det om man inte har något att be om ursäkt för? Alltså att vi får så att säga börja godta oss själva och varandra i befintligt skick. Därför att han har lyft bort skammen som det första. Och sedan gör det möjligt för oss att hjälpa varandra rätt. Förstår ni? Och det är egentligen väldigt fiffigt. Gud liksom lyfter ut skammen först. Och det är bara egentligen vi som tänker baklänges. Gud tänker alltid framlänges. För vi tänker så här att ja, men så kan det ju inte vara. Därför att om Gud tar bort skammen, då bortfaller ju alla mina tankar om alla mina önskningar om en förändring. Nej, det är inte så. Utan det är precis tvärtom. I regel är det precis tvärtom. När skammen kommer bort, då öppnas möjligheten till en förändring. Vi tar ett annat exempel. Vanligt, mycket vanligt. Det finns flickor som lider av något som på svenska kallas för hetsätande. På latin kallas det för bulimi. Och det tar sig ofta det uttrycket att de överkonsumerar mat och går ut och kräks upp och fortsätter att störta äta. Och somliga flickor är periodare och får återfall då de bor i skafferiet 3-4-5 dagar och där man kanske har laddat upp med limpor i mängder. Eller praliner eller vad det kan vara för någonting. Man kan ha sina specialiteter, räksallad. Det finns ju mer eller mindre dyra former av bulimi. Du kan icke träffa en flicka som lider av detta utan att hon skäms någonting så fruktansvärt. Så det är helt utanför alla proportioner i jämförelse med så att säga själva tvånget i hennes liv. I ett land där vi har ett sånt spannmålsöverskott så vi eldar med spannmål, så kan man ju tycka det att det är inte hela världen att äta några limper för mycket och gå ut på toaletten och spy. Jag menar, det gör ju varken till eller ifrån i världsekonomin. Men en sån flicka lastar sig undantagslöst som om hon var en kriminell förbrytare av uslaste sort. Maffialedare är ju vita jämfört med såna här. Därför att skammen är så fruktansvärd, och det kan man förstå på ett sätt. Det känns på något sätt så bizarrt och så kusligt att inte kunna styra något så enkelt som ätandet i sitt liv. Det är som alla andra till synes klarar så bra, men inte jag. Så man kan förstå det på ett vis, men på ett vis så är det kanske ändå svårt att hänga med. Och det är utan vidare så att när man ska hjälpa en sån här flicka ut ur hennes belägenhet, för flickor är det som regel, så måste man börja med skammen. Sådana flickor kommer alltid till själavård, eller praktiskt taget alltid, och önskar att man ska göra något åt bulimin, åt ätandet. För om jag bara fick kontroll över mitt ätande så var saken klar, säger flickan. Och så måste man vända på det och säga att om bara skammen kommer bort ur det här, så är ätandet inget problem. Därför att när hon har ätit och kräkts och ätit och kräkts, så kommer en lång tid av mörker och skam. Och ju mer hon skäms för sitt återfall, desto säkrare är det att hon till sist är där igen. För skammen bränner så att säga bort alla andra glädjeämnen i livet. Ödelägger så mycket av en sån här flickas liv. Att till sist så är hon där i skafferiet igen. Och måste trösta sig med en ny omgång. Och så har hjulet gått ett varv till. Och ett varv till. Och ett varv till. Hur ska man stoppa det? Jo, genom att klippa skammen. Inte ätandet, utan skammen. Det är genialt det här. Där Herrens ande är, där är frihet. Det här betyder ju alltså att det Kristus har förvärvat åt församlingen, och som ju verkligen är en Kristusdoft, det är detta att han har gjort det på något sätt möjligt för oss att med andens hjälp få vara äkta, få vara de människor som vi är. Vi har ju alltid för oss att Gud har skapat oss till ett, och sen kräver han att vi ska vara något helt annat, och klarar vi inte det så kastar han oss i helvetet. Det är lite karikatyr när jag säger detta, men tyvärr inte så där förfärligt mycket. Och det är ju återigen perfektionistiska klubben. Att Gud, att vi så ofta har en förväntan på att Gud vill att vi ska vara något annat än det han har skapat oss till. När han istället säger till sina bristfulla barn: kom hit mina barn, så ska jag ge dig modet att vara precis den du är. Det betyder ju inte att han ger oss en frilicens till att fullständigt snurra runt och strunta blankt i allting. Men hur många av er skulle göra det om ni blev fria från skammens tyranni? Hur många av er skulle flyga upp som en stålfjäder och säga: nu ska jag leva rullan, skammen är borta? Nej, jag tror att ni alla skulle känna en sån tacksamhet och en sån respekt för en Gud som ger ett så stort förtroende åt människor. Att det skulle förlösa en lydnad som inget tvång i världen kan åstadkomma. Det är ju fantastiskt. Nåden är kanske större än vi tror. Att få lov att vara den han har skapat oss till. Och faktiskt att få lov att börja vara äkta. Och det ligger så många hemligheter i det här. Du vet, egentligen kan du aldrig vara något annat än den du är. En zebra kan ju inte göra sig av med ränderna. Apan är ett händigt djur, händerna går aldrig ur, som det heter. Du kan ju inte göra det till något annat än du är. Och varje projekt för människoförvandling, vare sig vi kallar det terapi eller helgelse eller vad vi kallar det, som ska göra människan till något annat än hon är, det är ju alltid dödfött. Det misslyckas till 100%. Om inte annat så slutar det ju med att man blir en främling för sig själv. Men om det är tillåtet för dig att vara den människa du är, faktiskt också med sådant som du kämpar med, som du har det svårt med, som du verkligen skulle önska bort i ditt liv och som kanske inte alls är du. Herren ställer fram möjligheten till en äkthet som har en djup förlösande kraft. Vi ska se en del bibelord på det här nu. Vi ska gå till Kolosserbrevets andra kapitel. Trettonde till sextonde verserna. Och ni som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd, er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus, i och med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. Låt därför ingen döma er för vad ni äter eller dricker, eller hur ni iakttar högtider eller nymånar eller sabbater. Vad är det Kristus har gjort? Har han gjort oss perfekta? Nej, det står det inte. Har han gjort så att vi aldrig mer kommer att synda? Vi har sån seger över synden. Ja, den finns. Men perfekta har vi inte blivit. Han har tagit bort själva anklagelsen. Och därmed skammen. Den har han spikat fast på korset. Föraktad var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med krankhet. Och när han som är föraktad spikas fast på korset, så blir vi på något sätt som vi har svårt att förstå lösta ur föraktlighetens tyranni, skammens välde. Då öppnas en möjlighet för oss att få ta emot den helige ande på ett sådant sätt att inte skammen råder över våra liv, utan att vi kan kännas vid oss själva, så att säga, på alla plan inför varandra. Och det är ju något oerhört. Och så säger då Paulus: låt därför ingen döma er. Ja, hur ska man kunna? Man kan ju inte se till att gå omkring och tala om för alla människor att de inte får döma en. Man kan ju inte hindra folk från att tala illa om en. Nej, nej, det kan man inte göra. Men man behöver inte släppa in deras fördömelse. Man behöver inte på nytt ställas vid skampålen. Den som tror på honom skall icke komma på skam. Det är ett fint ord. Har du tänkt på det? Utan istället, om vi går tillbaka till situationen med de två äkta makarna, så kan ju han lyssna på henne. Han behöver inte försvara sig, för det finns inget att försvara sig för. Det finns ju ingen skam. Utan han kan lyssna till henne, och så säger han: ja, nu får vi hjälpas åt med det här, för jag vet inte riktigt hur man gör. Men det finns ju ingen skam. Och därmed heller ingen konflikt i det här, på samma sätt som om skammen gör att man slår ifrån sig med båda händerna och börjar prata om något annat. Eller går till motan: ja, ska du säga? Va? Du som har det och det och detta. Och så vet vi ju hur det brukar sluta. Ja visst. Men finns det ingen skam, så finns det lösningar. Galaterbrevets 6:e kapitel. De två första verserna där: bröder, om någon ändå skulle ertappas med en överträdelse, ska ni som är andliga människor visa honom till rätta. Men gör det med ödmjukhet och se till att du inte själv blir frestad. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Vilka bördor talas det om? Jo, om syndens börda. Och här finns en väldig hemlighet igen. Och den ser ut så här: att när vi ber för varandras synd, så flyter till mycket mera hjälp än när vi ber för vår egen. Om Pettersson ber för Johanssons synd och Johansson ber för Pettersson, Så händer mycket mer än om Pettersson sitter i sitt hörn och tänker: bara ingen får veta det här, bara ingen får veta det, nu ska jag be till Gud. Och Johansson som sitter i ett annat hörn och har skammens rodnad på sina kinder, och han är vänd mot väggen och står mer eller mindre i skamvrån och ber: gode Gud, ta det här ifrån mig så ingen får veta att. Förstår ni skillnaden? Därför det är ju så här, att om du lyckas med din helgelse, så blir du outhärdlig för din omgivning. Och om du misslyckas med din helgelse, så blir du outhärdlig för dig själv. Men om det inte är meningen att du varken ska lyckas eller misslyckas med din helgelse, utan det är meningen att Pettersson ska lyckas med Johanssons helgelse och Johansson ska lyckas med Svenssons helgelse, och ingen ska egentligen veta vem det var som lyckades, då slipper vi ju jämförelserna. och prestigen och skrytet och föraktet, A-laget och B-laget och vad det är vi brukar hålla oss med i församlingarna. Skvallret slipper vi dessutom. Vad skönt, vad vilsamt. Vilken Kristusdoft det blir i en sån församling. Vi ska ta ett bibelord till så ni ser att jag menar allvar. Första Johannes brev. Det första kapitlet. Johannes första brev. De välkända raderna i den sjunde versen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Ja, Jesu blod renar oss från all synd. Det är bara det att det finns ett litet om. En villkorsbisats. Vi måste läsa det finstilta. Vad står det där då? Jo, om vi vandrar i ljuset med varann. Om vi alltså inte vill att Jesu blod ska rena oss från all synd så vi slipper kännas vid oss själva inför varann. Utan om vi faktiskt kan ödmjuka oss inför varann, då kommer Jesu blod att ha sin fulla renande kraft. Och det betyder naturligtvis inte att alla ska springa omkring och bekänna alla synder för alla eller stå på plattformen och ha några utvikningsceremonier eller någonting sånt här. Men att det får finnas, så att säga, en fri kommunikation. Jag tror att vi skulle upptäcka oerhört mycket av blodets renande kraft. Och jag tror att det är det man många gånger upptäcker när man blir lite frimodigare på ett ashram och tänker att jag... De träffar jag inte mer. Så nu behöver jag liksom inte göra mig till här. Att vi då många gånger ser att Jesu blod har en förunderlig kraft med sig. Vi ska gå tillbaka till andra Korinthierbrevet. Nu är vi strax färdiga. Till det tredje kapitlet igen. Och läsa den sista versen där. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, anden. Utan slöja för ansiktet, det var villkoret. Kom ihåg nu att Mose hade inte en slöja som satt som ett bandage runt hela huvudet på honom. Utan han gick omkring som med ungefär som man gör med ett munskydd på operation och tittar över kanten. Man tycker det att ja, han kunde väl se Guds härlighet ändå. Ja, men på något sätt när vi döljer oss för oss själva och varandra så fördunklas på något sätt ändå vår blick för vem Herren är. Och därför ligger en sån oerhörd välsignelse i detta. Herre, hjälp mig att avveckla mina kulisser. Herre, hjälp mig att bli mera äkta, åtminstone inför dem som du ger mig att vara äkta inför. Hjälp mig att börja någonstans, med någon eller några. Hjälp att jag får röra mig i riktning mot större äkthet. Lös mig från skammens tyranni. Så att Jesu Kristi blod kan få sin fulla frigörande kraft. Herre, vi lovar och tackar dig för att du förvandlar oss till dina avbilder. När vi faktiskt får börja ta del av den härligheten som det innebär. Att i all sin brist och all sin svaghet. Någonstans i sitt liv ändå vara äkta. Herre, vi ber om lösgörande kväll genom din heliga ande. Att din heliga ande ska börja grundlägga en frihet i våra liv. att vi får börja att förstå att första steget till en förändring faktiskt mycket mer kan ligga i en frigörelse från skammen än vi har sett och trott och förstått. Herre, vi har haft svårt att ta emot nådens evangelium därför att vi ändå tänker i lagens termer. Vi ändå tänker i fördömelsens termer. Herre, lär oss att se nåden. Lär oss, Herre, att leva i nåden. Att bli så frimodiga att vi nästan kan skryta med vår svaghet, om det nu alls ska skrytas. Lösgör oss från alla slöjor och fikonlöv. Hjälp oss att börja vara äkta inför dig, Gud. Du som ändå vet allt. Ge oss modet, Herre, att börja vara äkta inför varandra. På någon punkt, någonstans, med någon eller några. Att få börja lägga ner skammens välde och tyranni. Med din hjälp, Herre. Låt oss få se så mycket av din härlighet att det blir möjligt. Utgjut din ande över ditt folk i vårt land, Herre. Ge oss en ny väckelse där vi får verkligen bli en Kristusdoft. För många som står utanför din församling och som faktiskt skäms så mycket för sina liv att de aldrig skulle våga gå över en kyrktröskel. Och så fick din församling bli platsen där skammen är avskaffad och människor strömmar till från alla håll. Herre, ge oss den nåden, den uppenbarelsen och den friheten. Ty till den friheten har Kristus frigjort oss. Lovat vare ditt heliga namn. Amen.